Du lyssnar till Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. På vår hemsida www.radioovik.se kan du nu lyssna på förra årets semesterpratare och efterhand lägger vi in våra gamla program. Och, kära lyssnare, den 1 juli börjar vi sända årets nya semesterpratare. Radio Nola Skogs.
Välkommen till Radio Nola Skogs. I det här programmet kommer jag att ta upp ett väldigt aktuellt miljöproblem. Det handlar om att främmande växter söker sig ut i vår natur och där på ett eller annat sätt ställer till med bekymmer. Världens biologer har jämfört det med en oönskad invasion då mängder av planter av en ny för platsen främmande art tränger bort andra arter och snabbt ändrar den miljö som under sekler varit orörd och stabil. Sådana oönskade, främmande, inträngande arter benämns numera allt oftare i vardagen som invasiva arter. Du som lyssnar är mycket välkommen till mitt program. Jag heter Dan Norlin och jag sysslar mycket med växter och natur. Vi är många som lägger ner mycket tid och kraft på att försöka göra det vi kan för att bevara och säkerställa den biologiska mångfalden i vår natur. Jag är aktiv som naturguide och engagerad i Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik. Jag är även ledamot i Örnsköldsviks naturskyddsfond. Som floraväktare är jag också en av dem som hjälper Naturvårdsverket och Artdatabanken att följa upp hur det går för de utrotningshotade och rödlistade växterna som råkar finnas i vår kommun. Vi lyssnar nu först till Sven-Bertil Taube som med sin fars visa uppmanar oss till varsamhet i naturen.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna vindrosor och blåklock. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm. Leka dit ut mellan blommande grenar. Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma bland bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjäll och gran och fyr. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Innan vi talar om oönskade växter måste vi först definiera ett annat begrepp, nämligen vad som menas med främmande växter. Under de 10 000 år som gått sedan istidens slut så har många olika växter kommit och gått i Sveriges flora som ständigt förändras. Det har varit klimatets förändringar och de olika arternas spridningsförmåga och livsvilja att göra. Det bestämmer vilka arter som vid en viss tidpunkt har funnits på plats. Och redan under stenåldern började människans aktiviteter få ett stort inflytande på vilka arter som har varit här. Men det var på 1700-talet som man allt oftare började ta hit märkliga främmande arter. Linné och hans forskarkollegor och lärjungar genomsökte världens natur för att försöka hitta alla de nyttigheter som skaparen hade dolt för människorna. Varje ny upptäckt växt skulle beskrivas noga. Man försökte ta reda på vilka möjligheter som fanns för att den skulle kunna bli människan till nytta. Ni vet säkert att potatisen kom hit till oss från Amerika. Den var lättodlad och tålig och blev en livsviktig mat och föda och näring för oss. Och ett amerikanskt präriegräs, det heter Timotej, kom snabbt i bruk och ersatte våra inhemska och obetydliga gräs. Tebusken däremot visade sig bli en besvikelse. Den klarade inte Sveriges klimat och inte gick det heller att klara sidentillverkning här då mullbärsträden inte överlevde våra vintrar. Senare under 1800-talet ökade importen av växter från alla jordens hörn. Både inom trädgårdsodling och jordbruk och i skogsbruket har människan gynnat och i vissa fall introducerat arter av stort värde. Vad är då en främmande art? Ytterst är det ett beslut som svenska staten måste ta. Det är faktiskt en viktig politisk fråga. Numera är det EU som leder arbetet. I Sverige sker avgörandet genom den så kallade rödlistan, där man utgår från artens historia i vårt land och där man kan se vilka arter som hör hemma här. Gränsen är mycket tydlig. Endast arter som kommit till Sverige före år 1800 kan sägas vara inhemska och ha hemortsrätt nu i vårt land. Först efter drygt 200 år är det alltså okej att man finns i våra marker. Vi är betydligt generösare än Tyskland som har år 1492 som gräns. Och Frankrike och Irland har år 1500 som sin gräns. Men vi är strängare än Danmark som bestämt att år 1850 ska vara skiljelinjen. Det är alltså redan här en stor skillnad inom Europa. Det var först under senare halvan av 1900-talet som biologerna började se att vissa arter spred sig kraftigare än andra arter och man började bekymra sig mer och mer över de konsekvenser detta förde med sig för naturen. Efter millennieskiftet ökade antalet rapporter snabbt och samtidigt insåg man hur skrämmande utvecklingen varit bland annat på Island. Där hade man med goda insekter planterat blomsterlupiner, en nordamerikansk ärtväxt som snabbt spred sig så att den snart var på väg att ta över hela det unika isländska landskapet. Från världens olika länder beskrev man hur allt fler främmande arter gav upphov till liknande miljöproblem. I Europa skapade man en särskild organisation för att följa utvecklingen. Den fick namnet European Network on Invasive Alien Species, som förkortas NOBANIS. NOBANIS fick som uppgift att följa utvecklingen beträffande alla olika främmande arter, både växter och djur, och undersöka vad som händer i olika länder. Nu lyssnar vi på Real Group som sjunger en gotländsk folkvisa i arrangemang av Hugo Alvén.
Ut i vår hage där växa blåbär, kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där, kom lior och lejlekar och solsalivejre. Krusmynta, kom hjärtans fröjd. Fagra små blommor är bjuda till dans, kom hjärtans fröjd.
Hur är då situationen i Sverige? Det kan man följa via organisationen Nobanis hemsida som har adressen www.nobanis.org. Tittar man där så får man veta att det nu i maj 2018 finns 2197 främmande arter i Sverige och att hela 391 av dem klassas som invasiva. Man är fortfarande osäker på och vet inte hur nästan 1500 arter kan tänkas bete sig i framtiden. Det är bara 730 arter, det vill säga var tredje art, som man anser vara riskfri. Och vi ska inte tro att detta bara är ett europeiskt problem. I Amerika har man minst lika stora bekymmer, men där handlar det om helt andra arter. Gärna sådana som är inhemska på vår sida av Atlanten och här inte alls beter sig invasivt. Vad är då en främmande art? Jag har redan berättat att det ytterst är en politisk fråga. Det handlar ju som jag nämnt bland annat om vilket år man ska ange som gräns. I Sverige har vi satt gränsen till år 1800. Och sedan betyder rödlistan mycket. Den har stora konsekvenser för både naturskydd och de politiska besluten. Men det krävs betydligt mer än så för att en art ska kallas oönskad eller invasiv. Man måste titta på hur arten beter sig här, hur den lever här. En viktig förutsättning är också att den, avsiktligt eller oavsiktligt, ska ha införts av människan. Och det gäller naturligtvis både växter och djur, att arten sedan skapat ett samhällsproblem, att den påverkar vår naturmiljö på ett oönskat och negativt sätt. Och det kan ge sig uttryck på flera olika vägar. För några arter gäller det att det påverkar vår hälsa negativt, som jättelokorna eller andra olika allergiframkallande eller giftiga växter. Det kan vara så att den påverkar ekonomin i en näring och det kan handla om att den påverkar våra övergripande politiska mål som att bevara en önskvärd biologisk mångfald. Det har Sverige som nation lovat vid världskonferenser i miljö och även i FN:s hälsomål. Sammanfattningsvis kan man säga att en oönskad art är en art som på ett eller annat sätt ställer till problem i vårt lands natur. I Sverige finns det alltså just nu cirka 400 sådana vildväxande oönskade arter. Det är ganska många, eller vad tycker du? Nu lyssnar vi till Ted Gärdestad som sjunger om vad det är som alla levande organismer behöver.
Syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna
fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar värda av. Till herdarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. Men än doftar blommorna i skuggornas dal. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig.
Man kan då fråga sig varför vissa arter förändras och blir invasiva och orsakar bekymmer för andra arter. Vad är det som händer? Inte väl så enkelt att det handlar om rymlingar från våra trädgårdar. Nej, det krävs mer än så. En grundförutsättning är, som jag redan nämnt, att människor oavsiktligt eller avsiktligt flyttar den från sin naturliga plats. När växten väl grott och börjar växa på den nya platsen måste den sedan ha en förmåga att anpassa sig till sin nya miljö. Den kanske måste tåla ett nytt klimat, en annan jordmån och en annan fuktighet. Viktigast är att den lyckas hitta eller skapa en egen frizon bland de andra ekologiska nischerna på den nya platsen. Det gäller kort sagt att hitta ett livsutrymme för att kunna sprida sig, inte bara överleva. Det är en process som tar tid. Det kan gå på ett år, men kan också, som för jättebalsaminen från Himalaya, kräva drygt 50 år av anpassning. Eller som för det kanadensiska guldriset, ta hela 100 år innan anpassningen är avklarad. Men när den till slut hittat sin nya plats i vår natur, hittat livsutrymme för spridning och ett självständigt liv, då kan den fortsatta spridningen gå med lavinfart. Hela Naturvårdssverige såg tidigt vad som skedde i naturen. Allt fler rapporterade problem kring enskilda arter och vad som hände när de snabbt spred sig i landskapet. Många naturvänner blev mer och mer otåliga. Man ropade på myndigheterna och krävde åtgärder. Alla ansvariga verkade vara handlingsförlamade och väntade på besked från centralt håll. Det var liknande problem i många länder och därför blev det upp till EU att starta och leda arbetet. Och det har krävt ändlösa diskussioner under oerhört lång tid. Först nu har EU kunnat komma överens om 60 arter som klassats som invasiva och som ska utrotas i unionens länder. Men det är bara några få av de arterna som lever och klarar klimatet i Sverige. En sådan art är jättelokorna. Kostnaderna för att ta bort de oönskade arterna är ett stort problem. Många länder har andra mer angelägna ämnen att satsa sina pengar på. Därför finns det till exempel inte blomsterlupiner med på EU:s lista, trots de välkända problemen den växten skapar och den ödeläggelse den medför i tidigare artrika marker, vilket vi så tydligt ser i våra vägslänter. Innan vi går vidare så kopplar vi av en stund med lite annorlunda musik. Låttiteln är Ljusa kvällar om våren. Det var gitarristen Mats Bergström som spelade dessa folktoner tillsammans med basisten Georg Riedel. Som sagt, hos naturvännerna växte frustrationen. Först 2008, alltså för bara 10 år sedan, skapades i Sverige en nationell strategi och man skrev ner en skissad handlingsplan om främmande arter. Men sen blev det ganska tyst. Och det fortsatte att vara tyst. Alla gick och väntade på besked. Olika grupperingar försökte skapa egna listor. Naturvårdsverket hade bland annat en sida med de 100 värstingarna. Vår egen länsstyrelse gjorde en utredning år 2010 och där listades ett 40-tal arter som var aktuella i vårt område. I Örnsköldsvik har vi, inte minst inom Naturskyddsföreningen, varit mycket frustrerade över att inget hände och att ingen myndighet togs tag i saken. Redan 2011, alltså för 7 år sedan, genomförde vi en gemensam exkursion med kommunens miljöavdelning där vi besökte några platser med kraftigt växt av oönskade arter. Sedan dess har vi haft en samsyn och ett samarbete om problematiken. Vi har varit väldigt överens om problemet samtidigt som vi kände oss lika vilsna om hur vi skulle gå vidare. Några riktlinjer har inte funnits. Var skulle vi börja och hur skulle man jobba? För några år sedan publicerades en helsida i kommunens informationstidning där man informerade om 4 problematiska arter. Vi hade tillsammans valt ut att ägna det åt lupiner, jätteloka, jättebalsamin och malörtsambrosia. Flera av bygdens trädgårdsföreningar var också lyhörda för situationen och hade redan börjat diskutera och sprida kunskap om händelseutvecklingen. Under de sista åren har den snabba spridningen av framförallt blomsterlupiner längs våra landsvägar också gjort att allmänheten börjat reagera och undra vad som sker. Många tror kanske att det har med klimatförändringar att göra eller att det är Vägverket som ställt till det. Men så enkelt är det inte, även om båda sakerna bidrar. Klimateffekten är viktig, till exempel när det gäller den otäcka och starkt allergiframkallande växten malörtsambrosia, som nu är på väg allt längre norrut i Sverige. Malörtsambrosian kommer oftast till oss som förorening i fågelfröblandningarna. Den gror lätt och om hösten kommer tillräckligt sent så får den möjlighet att släppa jättemängder av pollen som kan ge upphov till svår akut astma. I fjol startade Örnsköldsviks kommun en hemsida med råd och information om invasiva arter. Dels vill kommunen få hjälp att kartlägga de växtplatser där människor kan ta skada av sådana växter. Det gäller framförallt jättebjörnlokorna vars växtsaft kan orsaka fula brännblåsor och livslångt eksem. På hemsidan finns ingående beskrivningar och råd hur man ska agera beträffande 6 olika arter. Och tillsammans så har Naturskyddsföreningen och kommunen valt att satsa på information om blomsterlupiner, jätteloka, häckspirea, jättebalsamin, parksallat och vresros. Du kan hitta och läsa mer om detta på kommunens hemsida. Skriv ordet invasiva i sökrutan så hittar du fram till den här informationen. Nu lyssnar vi på en svensk folkvisa med en hel bukett av glädjande blommor.
Thank you.
Det var Uppsala universitets kammarkör som under Nordengråsonen Stefan Parkmans ledning sjöng Hugo Alvéns tonsättning av folkvisan Glädjens blomster. Som jag nämnt kan de främmande oönskade växterna ofta ha en mycket god förmåga att sprida sig vidare och då skada naturliga ekosystem och slå ut inhemska arter. Det är viktigt att därför förhindra spridningen av sådana arter. Vissa arter är dessutom ibland direkt skadliga för oss människor, som jättelokorna och malarsambrosian. Som du säkert har förstått är det många växter som det handlar om. Just nu är det alltså 391 arter. Det behövs en kraftsamling redan i ett tidigt skede. Man måste rikta in sig på det viktigaste. Hos allmänheten sägs kunskapen och medvetenheten om problemet fortfarande vara mycket låg. Och det gäller hela Europa. Jämför man till exempel med Australien så är det en väsentlig skillnad. Men så höll man där på att i början av 1900-talet slå ut stora delar av sin natur när europeiska kaniner var på väg att ta över hela landet. Nu har Australien mycket stränga lagar och kontroll av allt levande som kommer in i landet. Oönskade främmande arter är en stor fråga för naturvården, men också viktig för varje medborgare som bryr sig om naturen och allt vad den kan ge. Lika viktig som att inte kasta skräp och förorena i naturen med skräp och gifter, så är det att vara uppmärksam på förändringar som inte är naturliga. Ytterst handlar det om allas vårt gemensamma ansvar. Men vem är det då som ska göra jobbet? Det är lätt att ropa på kommunen eller naturvården. Men ytterst är det faktiskt du själv. Just du som lyssnar. Du som hanterar växter. Eller du som kanske är markägare som har hela ansvaret. Därför måste kunskaperna spridas så att alla förstår och kan agera. Det behövs att vi skaffar kunskap, vaknar upp och blir medveten. Och med de orden vill jag avsluta detta program. Vi ska lyssna till Avicii som här sjunger om hur han varit vilsen och att han önskade vakna upp när allt var över, när allt och han blivit både visare och äldre. Låten Wake Up blir också därmed en hyllning till Tim Berglings minne. Och ett stort tack till dig som lyssnat.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough.
carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Hej, jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell av Claes Östergren som heter White Trash Christmas, men jag läser på svenska. Bland en del föremål som jag samlat på mig genom åren och gömt i lådor och faktiskt några lönnfack i en gammal byrå återfinns en oöppnad julklapp från 1970-talet. Ett litet blått paket med sidenband i guld. Det kan se ut som någonting från en juvelerare, en fin och dyrbar gåva kanske. Men jag vet inte vad det innehåller och jag vet inte längre vem det tillhör. Vilka lagar som gäller ett sådant innehav efter så många år i ett äganderättsligt limbo mellan givare och mottagare. En överlåtelse som skulle ha förmedlats av mig personligen i rollen som jultomte. En roll som jag beklätts ofrivilligt, mer eller mindre under hot, och dessvärre aldrig fått slutföra. Annat kom emellan. Ett polisärende till exempel. Givaren var uppenbarligen någon sorts förbrytare. Och mottagaren, hans av kärlek förblindade kvinna. Vi var grannar en gång i en fastighet i en del av Stockholm där varken de eller jag hörde hemma. Slummens utbredning i Stockholms innerstad var under senare hälften av förra seklet nyckfull. Den kunde uppträda på ställen som man förknippade med motsatsen, på Östermalm eller på Kungliga Djurgården. Där fanns gårdshus och ruckel i svårt förfall och när de revs eller renoverades uppstod andra platser lika överraskande. Som i eljest välskötta fastigheter ägda av kommunala bolag som fick ålägganden om att tilldela mer eller mindre lösa existenser en fast adress. Det kunde åstadkomma en viss dynamik, en laddad spännvidd i klientelet. Möten ägde rum. En Östermalmsdam blev plötsligt granne med en kåkfarare. De hade förstås mer gemensamt än vad hennes anhöriga ville medge. En dag före julafton ringde grannens pojkvän på dörren i ett ärende som tydligen måste avhandlas mellan fyra ögon. Så fort jag öppnat föste han undan mig och tog sig in i lägenheten utan att be om lov eller utan att ens ge mig chansen att hindra honom. Han visste väl att jag inte kunde. När jag stängt igen sa han: "Vad gör du imorgon?" Och utan att vänta på svar: "Du kan tjäna 500. "På vad?" "På 5 minuter. Han började blada upp hundringar på mitt köksbord. "Vad är det frågan om?" "Jag vill inte ha några affärer ihop med honom." "Du känner Sivan, eller hur?" Han spände blicken i mig under den där raka luggen. Jag försökte se så blank ut som möjligt men kände mig tvungen att nicka. "Det är klass på henne. Hon vill ha stil på saker och ting. Fattar du? Lite finess. Du vet vad jag menar." Jag fortsatte nicka motvilligt eftersom han var ute efter medhåll. Det stod klart redan när han mejade ner mig i dörren att han hade något på gång och att han skulle undanröja varje hinder med våld om det behövdes. Man kunde vänta sig vad som helst. Så jag nickade och höll med trots att han hade fel i det mesta. Jag kände inte alls Sivan så väl som han trodde. Vi hade flyttat in på den där adressen ungefär samtidigt, hon och jag. Och vi hade börjat hälsa på varann som grannar gör. Särskilt när man blivit lite malplacerad ur samma kvot på bostadsförmedlingen. Hon väckte dessutom en del uppmärksamhet. Levde ett stökigt liv med många herrbesök. Hon hade en son som ibland fick sitta upp i trapphuset och läsa sina läxor. Om det var något som hade stil och klass så var det han. En rödlätt kille med pilotbrillor. Det kan se ut som ett skamgrepp. Att framkalla bilden av en liten gosse i 10-årsåldern som sitter ensam i ett trapphus och läser sina läxor för att modern ostörd ska få bedriva otukt i barndomshemmet. Men grabben själv var den sista att vädja om medlidande. Han satt med rak och ledig hållning och vinklade läseboken så att det glåmiga ljuset från lampan i taket skulle falla över boksidan på ett gynnsamt sätt. Höll en vässad blyertspenna i handen, ivrig att stryka under varje väsentlighet. Koncentrerad, med en aura av orubblig värdighet kring sig. Jag vet inte om andra hyresgäster lade märke till honom. Det här inträffade mest på eftermiddagarna då folk var på jobbet. Första gången jag kom ut ur hissen och påträffade honom där antog jag förstås att han låst sig ute. Men han sa lillgammalt och med eftertryck: "Nej då, verkligen inte." varpå blicken åter landade på boksidan. Han ville bli lämnad i fred. När det här inträffade ett par gånger och sambanden klarnat frågade jag ändå om han inte hade lust att komma in till mig och sitta där och plugga en stund. Medan din mamma tills, ja, det blev inget bra. Vi växlade en blick och förstod varandra precis. Han förstod att jag förstod hur det låg till och han förstod vidare att jag inte tänkte göra någon affär av saken. Han tackade emellertid nej. Så jag gick in till mig och försökte sitta vid skrivbordet och hitta på något roligt. Det gick inte förrän jag någon timme senare hörde dörren slå och kikade ut och konstaterade att grabben fått komma in igen. Så där höll det på. Efter något halvår dök Sivans pojkvän upp. Det betydde att det blev slut på springet, men knappast på den, vad ska man säga, ombytlighet kanske som satte sin prägel på hennes tillvaro. Hon hade då varit bortrest en tid och sonen hade bott hos mormor och morfar i Botkyrka. En varm dag i juni kom hon och hennes nya sällskap ut ur en taxi från Arlanda och stod på vingliga ben framför porten med en massa bagage utspritt över trottoaren. Jag råkade i detsamma vara på väg hem och hjälpte dem att få in alla väskor i porten. Sivan presenterade sin nya kavaljer, hennes stora kärlek här i livet. En rätt kort och kompakt typ med polisonger och polkahår. Han hette Tommy och hade ett påfallande slappt handslag. Han verkade livsfarlig. De hade träffats i Las Vegas och Sivan såg ut därefter. Rosa hot pants över svarta nätstrumpor. En genomskinlig blus och flera långa halsband i gul metall. Så fort de kommit innanför dörren satte det på Old Blue Eyes is Black med Frank Sinatra. Och radade upp ett batteri med flaskor på den bardisk som upptog en stor del av hennes vardagsrum. De skulle nu fira midsommar i Sverige och började i god tid. De förde ett fruktansvärt liv. De var vakna dygnet runt och kunde när som helst kasta ut vad som helst genom fönstren. Man hittade singlar från Sivans barndom på andra sidan gården. Jag var inne hos dem ibland eftersom det ändå var omöjligt att sova eller arbeta i deras närhet. Det framgick att hon var svag för uppmärksamhet och söta drinkar. Jag tål allt utom tystnaden i det här landet, sa hon, som någon sorts klargörande. Tommy, pojkvännen, gav henne all den uppmärksamhet hon behövde. Det var någon sorts folie à deux. Kärlek och kriminalitet kräver ungefär samma vaksamhet om man ska lyckas. Du ska få en story av mig som kommer att göra dig rik, sa han. Upprepade gånger. Världens jävla historia. Men den kom aldrig. Men hösten kom. Då hade de festat av sig och fått lite ordning i tillvaron. Sivan jobbade i någon butik för bijouterier som öppnade först efter lunch. Och sonen hade flyttat hem igen och Tommy kunde uppenbara sig i kavaj med en attachéportfölj i handen. En gång såg jag honom på en bättre krog med andra herrar som verkade seriösa. Han låtsas inte känna igen mig. Jag tog det som ett gott tecken. Och det skulle firas jul ordentligt det året. Vid första advent satte de upp en krans på ytterdörren. En kraftfull sak i konstgjort granris. Konstgjord mistel, konstgjord järnek, konstgjorda kottar och flugsvampar och allt sammans översprejat med konstgjord frost. Därutöver var det bestyckad med röda och vita lampor som började blinka så fort man närmade sig. I detsamma som den spelade Deck the Hall i gälla syntetiska toner. En krans att vara ensam om. Och dagen före julafton stod alltså denne Tommy med sina polisonger, sitt polkahår och sin professionella uppmärksamhet i mitt kök och pratade om stil och klass och att de behövde en tomte till julafton. Det var där jag kom in. Vare sig jag ville eller ej. Han hade redan köpt mig och när han förhört sig om ifall jag skulle vara hemma gick han in till sig för att hämta en stor påse med tomtedräkt och en säck med julklappar. Det hela var noga genomtänkt, som sängen till en mindre kupp. Du tar på dig tomtedräkten klockan 5. Kvart över 5 knackar du på dörren och öppnar. Det är upplåst. Och så går du sakta genom hallen med säcken på ryggen och säger ho, ho, ho. Jag hade inga problem med att ta regi, men här blev jag fundersam. Ho, 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 som en amerikansk tomte. Ja, sa han, som en jänkare.
Varför då? Varför inte? Finns det några snälla barn här? Du ska säga ho, ho, ho. Men man brukar säga, finns det några snälla barn här? Det vet jag väl för fan, sa han. Men den här tomten ska säga ho, ho, ho. Ja, då får du be någon annan. Vadå? Är du vänster? Är du en sån där som hatar Amerika eller vadå? Ja, men det hör inte hit, sa jag. Efter en kort men irriterad diskussion gav han med sig. Jag fick säga vad jag ville. För det var inte det som var det viktiga. Grejerna i säcken är till grabben, sa han. Men Sivan ska ha det här. Han tog upp det lilla blå paketet ur byxfickan och höll fram det i en utsträckt handflata. Det här ska Sivan ha. Och jag ska se hennes ögon när hon får det. Han påpekade detta två gånger, kanske tre. Att tomten skulle överlämna det till henne så att han kunde se hennes ögon när hon tog emot det. Annars slår jag ihjäl dig. Det var uppenbarligen viktigt för honom. Han ansåg det värt 500 spänn och jag ställde in mig på att följa hans anvisningar till punkt och pricka. Det blev julafton. Den snö som fallit låg kvar, det var kallt och det kunde ha blivit en fin dag. Men det blev det inte. Den blev möjligen minnesvärd men absolut inte fin. Förmiddagen passerade utan intermesson. Jag hade koll på allt, kläderna, säcken, det lilla blå paketet och tidpunkten för överlämnandet. Men sen brakade helvetet löst, bokstavligen. Det började med en dörr som smällde, en kvinnoröst som skrek. Sedan ett dovt muller av manliga röster, myndiga röster, mer kvinnoskrik och dörrar som smällde. Jag kikade ut i trapphuset. Där var en massa poliser i uniform. De skulle tydligen hämta Tommy och hade redan satt handfängsel på honom. Han verkar lugn och samlad, men Sivan hade fått ett utbrott och ställt till med stor kalabalik, kastat saker omkring sig, låst in sig på toaletten och stått där och skrikit, och när ingen intresserat sig för henne hade hon kommit ut igen och påtalat det tarvliga i att storma in hos en familj på julafton. Poliserna och Tommy också försökte dämpa henne och avlägsnade sig från platsen så stillsamt det gick. Ett i stort sett odramatiskt gripande. Strax efteråt kom Sivan över till mig med sonen och undrade om han kunde få vara inne hos mig en liten stund bara. Hon skulle till Kronobergshäktet och hjälpa Tommy med en del saker, rena formaliteter. Allt var bara ett missförstånd. Ja, jag sa förstås att det gick bra. Sivan stack iväg och grabben kom in till mig. Han var korrekt och allvarlig som vanligt. Lite sammanbiten kanske. Jag var på min vakt för jag visste ju inte hur han tagit det hela. Han gick runt och snokade lite och såg förstås tomtesäcken och tomtedräkten som låg framme i min soffa. Jag sa ingenting om de planer vi haft för dagen. Han stod ute i köket och konstaterade. Du har O'boy. Vill du ha? Han nickade. Våran är slut. Jag ställde fram ett glas med iskall mjölk och burken med O'boy på köksbordet. Ta så mycket du vill. Han öste ner pulver och rörde med en lång sked och iakttog slöjor av tjock chokladblandning som drog förbi på insidan av glaset. Vi hade en jätteburk som vi köpte på en stormarknad i Botkyrka, sa han. Allting är jättestort där, har du varit där? Det hade jag inte. Mamma har druckit upp allting med konjak i. Lumumba, det var en kung i Afrika. Jag tittade på honom en stund och sa, du verkar ha koll på saker och ting. En del, sa han. Men jag vet inte vad Tommy har gjort. Vet du det? Nej, sa jag. Men något måste han ju ha gjort, eller hur? Ja, antagligen. Jag fick en skeptisk blick som om han tyckte att jag var dum i skallen. Varför skulle han annars bli hämtad av polisen på julafton? Ja, det kan man fråga sig. Har mamma ditt telefonnummer? Det står i katalogen, men hon kommer nog snart. Han tittade åter så där misstroget på mig. Klockan var över 2. De någorlunda ljusa timmarna var redan förbi och snart skulle det vara mörkt igen. Massor av aktiviteter skulle bryta ut i det fördolda. Folk skulle smyga omkring, stryka längs väggarna där hemma, uppsöka dunkla prång och skrubbar för att slå in paket i sista sekunden, packa säckar och påsar med julklappar, klä ut sig till tomtar, hitta på ursäkter och nödlögner. Och klockan 3 skulle hela nationen bänka sig framför tvn. Vi har ett problem, sa jag. Jag har ingen tv. Det gör inget, sa han. Vi har inte heller någon. Mammas är trasig. Ja, men vill du inte se Kalanka då? Han skakar på huvudet. Jag har sett det där hur många gånger som helst hos mormor och morfar. I Botkyrka? Han nickade. Drack några klunkar mycket behärskat. Jag hade sett hans mor i den madrasserade baren hälla i sig stadiga lumumbas på mjölk som stått framme i timmar. Sonen hade inte ärvt någonting av den där måttlösheten. Den hade i alla fall inte framträtt ännu. Han drack små klunkar och kollade på en bonad som satt på min köksvägg. Det var nog det enda julpynt jag hade på den tiden. En ärvd pappersbonad som fått fnasiga hörn och kanter av att ha åkt upp på väggen till första advent och ner igen vid 20 Knut i 2 generationer. Där stod en tomte på ett snöklätt gärde under en stjärnklar midvinterhimmel. Han har pulsat en bit ut på fältet och spåren i den djupa snön har skarpa kanter. Det är smällkallt och stilla. Han är på väg till en timrad koja i skogsbrynet långt bort i fonden. Ett varmt gult ljus lyser i ett fönster där borta. Annars är allt blått och kallt utom tomten. Han är grå. Jag har alltid gillat den här bilden för att stjärnhimlen var så korrekt och omsorgsfullt återgiven och för att tomten var just grå, så ensam och tvetydig. Han såg inte ut som någon röd och fryntlig administratör som sa ho, ho, ho. Den här tomten var slug och nyckfull. Grannpojken satt och sörplade choklad ur skedbladet och betraktade bonaden på väggen och funderade på det ena och det andra och till slut sa han: Så du är tomte du? Ja, egentligen inte, sa jag. Det skulle bara vara idag. Han funderade igen, men det kom rätt kvickt. Är man tomte så är man väl det just idag? Ja, det är klart, men jag menar, jag brukar inte vara det nu för tiden, men jag har varit det ganska många gånger. Hur är det då? Ja, inte så kul som det låter, sa jag. Det är ett ensamt jobb. Ensamt, sa han. Man träffar väl människor, en massa folk om man är tomte. Klockan var 2:30. Killen satt och skramlade med skeden i glaset. Vill du ha mer? Va? Han var långt borta, ute på ett snöklätt gärde. Det är väl inte så där nu för tiden. Han nickade åt bonaden på väggen. Det måste vara världens bästa jobb. Nej, sa jag. Det är precis så där det är. Tungt och ensamt. Det slamrade i hissdörrarna ute i trapphuset. Grabben satt orörlig vid bordet och jag stod lika orörlig vid diskbänken och lystrade. Det hördes på sättet att öppna och slå igen dörren att det inte var hans mamma. Den vansinniga kransen var tyst. Är du rädd för ensamheten då? Sa han. Herregud, gosse, tänkte jag. Hur gammal är du? Han mötte min blick alldeles oförskräckt och jag sa så övertygande jag bara kunde. Nej, jag har vant mig, men i din ålder så var jag det. I all välmening som tröst, om det nu var det han behövde. Inte jag heller, sa han. Jag är van med, jag med. Mamma vaknade och skrek en morgon att vi försov oss och vi rusade iväg till skolan och jag sprang in och hon försvann och så var det alldeles tomt och tyst och spökigt och jag gick omkring hur länge som helst utan att hitta någon. Men jag blev inget rädd för det. Jag vågade till och med gå ner i källaren där Vaktis bor. Han är skitläskig. Varför var det inga där då? Det var lördag och mamma var, du vet, Lumumba. Ja, du är en hårding du. Han sköt upp sina pilotbrillor med pekfingret och sa mm. I nästan obehaglig stillhet vilade över stan och jag blev rastlös och föreslog att vi skulle ta en promenad. Han sa okej, utan att röja någon entusiasm eller motvilja heller för den delen. Vi byltade på oss en massa kläder. Han fick låna en lottapäls som var alldeles för stor och ett par grova stövlar från arbetarboden. Det var nu riktigt kallt igen. Snön knarrade under fötterna. Vi kan gå till parken, föreslog han. Jag visste inte riktigt vad han menade. Vi kom dit efter en stund. Det han kallade parken var ett inplanerat intet mellan 2 hus där en barnstuga lyckats förmå förvaltningen att gräva en sandlåda och ställa upp en gungställning. Grabben gungade lite medan jag rökte en cigg. Där fanns en bergknalle med några tallar som kunde susa när vinden drog fram mellan huskropparna. Rötterna låg delvis i dagen där snön blåst undan. Det var blanka som putsad koppar, eller vad det nu hette hos Martinsson. Det var i alla fall inte mycket till skog eller ens park, men det räckte för oss. När vi klättrade upp på bergknallen sa jag, Har du tänkt på en sak? Vi har inte sett en enda levande människa. Vi ställde oss uppe på bergknallen bland de dystra tallarna som susade lågt. Runt omkring oss var snö, en skrapad gata och skottade trottoarer. I husen stod ljusstakar i fönstren och där hängde en och annan stjärna. Skenet från tv-mottagare lyste över nejden. Alla såg på samma program från Amerika och klippen växlade samtidigt. Lägenheterna tyckte stå i förbindelse med varann som små lampor på ett gigantiskt kontrollbord. Grappman hade aldrig sett detta förut. Han insåg vad det handlade om och sa: just det, de ser på samma program. Att vi tycktes vara de enda i hela stan som missade detta tv-program verkade inte bekymra honom alls. Våra andedräkter for ut i rymden i det blåkalla skenet från en gatelykta. Styva små snöflingor började falla, det blev alldeles stilla. Tallarna hade tystnat, man kunde uppfatta detta precis hur som helst. Ja, vad säger du grabben? Om vad då? Det här, ensammare än så här kan det aldrig bli. Det finns ingen större ensamhet än 3:45 på julafton på en svinkall bergknalle med några fula tallar. Klarar man det så klarar man vad som helst. Grabben besinnade detta, kände efter inombords och sa: ja, jag klarar det. Ja, det ser jag väl för fan att du gör. Han garvade. Jag tror att det var den enda gången jag såg honom garva överhuvudtaget. När vi kom hem igen och stod med rosiga kinder och rinnande näsor i mitt vardagsrum pekade jag på tomtesäcken och sa: det där är faktiskt dina julklappar. Grabben kikade på säcken igen. Jaha, du kan få öppna ett paket nu om du vill. Nej, sa han, jag kan hålla mig. Du har karaktär, sa jag, det är ovanligt. Asså, sa han, har inte du det då? Jo, sa jag, hoppas det. Han vände sig mot mig och sträckte plötsligt fram handen och sa på sitt lillgamla vis: då har vi det ihop. Vi skakade hand. Det kändes som vi ingått ett bindande avtal. Ett par långa ovissa timmar senare kom hans mormor och morfar från Botkyrka och hämtade honom. Mormorn verkade vara en kvinna som bit i huvudet av skammen, som det heter. Hon såg mig rakt i ögonen och sa: ja, man undrar var det här ska sluta. Jag sa något trivialt som skulle vara hoppfullt och hon sa: ja, inte vet jag, den där pojkvännen. Det kom inget mer än en ordlös axelryckning. Det fanns väl inte så mycket att säga. Jag minns att jag fäste mig vid det där uttrycket pojkvännen. Det lät lustigt när man visste vem det handlade om. Sen tackade hon för hjälpen. Jag överlämnade tomtesäcken med julklapparna och den unge mannen och jag skak hand på nytt och önskade varandra god jul. Hans mor syntes aldrig mer till. Vi gick väl om varandra en tid och kransen på deras dörr var tyst tills den försvann. Då försvann också hon, Tommy och sonen för gott. Jag har aldrig sett dem sedan dess. Det lilla blå paketet som skulle överlämnas så noga av tomten blev aldrig överlämnat. Tillfället har inte infunnit sig. Jag har haft det gott förvar i över 30 år och vill inte öppna det. Av skäl som vem som helst kan förstå. Slut.